En podcast från Aftonbladet.
Erik?
Le chaud de gloire ne passe arrivé. Vilket fiasko, hörru.
Oslagbara, var det ordet? Eller var det omöjligt att de skulle förlora? Eller vad var det du brukade trumpetera ut?
Omöjligt.
Omöjligt finns inte i fotboll, som vi säger, vi floskelmaskiner.
Det är det som är så fascinerande med fotboll, som ni brukar säga på Viaplay.
Ja, det brukar eller, vi, med glädje och stolthet.
Ja, nej men det var, jag vet inte vad mest ska vara imponerad eller mest vara besviken, för det var ju verkligen, ja, Spanien var ju Spanien och Frankrike var inte Frankrike, så kan man väl sammanfatta det. Jag vet inte riktigt var det ena börjar och det andra slutar, och jag tror att det finns, man kan göra ett case för båda saker, att det går att förklara detta hysteriskt bleka Frankrike med att Spanien var Spanien. Det går också inte att göra det fullt ut. Det är i alla fall min bild utifrån tv-tittandet. Jag vet inte om det var annorlunda under taket.
Nej, men jag trodde väl att Spanien var eller att Frankrike var längre fram kollektivt. Det är väl det som är missbedömningen. Jag har ju, ja, som vanan bjuder, både bränt upp mina baser och håller dem vid liv. Jag har å ena sidan tippat Spanien som VM-segrare in i turneringen, å andra sidan så pratade vi igår och jag köpte absolut in mig på teorin om att Frankrike skulle vinna den här matchen. Så jag hade ju varken tippat eller avstått från att tippa. Men in i matchen så absolut, jag trodde att Frankrike skulle vinna den. Och jag trodde att Deschamps hade sagt det kollektiva bättre än vad som visade sig vara fallet. Jag trodde att de skulle vara närmare Spanien kollektivt sett än vad de visade sig vara. För kontentan blev ju att Frankrike var inte ett klubblag i landslagströjor. De var inte ett lag som nästan var lika långt framme i sitt modellarbete som Spanien, utan de var ett gäng stjärnor som inte riktigt hängde ihop och som var undertaliga i de delar av planen där Spanien bara bestämde sig för att ta tag i matchen, hålla kvar den och inte släppa den ifrån sig innan den var vunnen. Och på så sätt blev det ju symboliskt tacksamt att i detta stjärnkultens VM mer än något annat så visade det sig att gammal hederlig kollektivism var helt utslagsgivande. Och det är en skillnad på vår traditionella kollektivism som i grund och botten utgick från spelet utan boll till den här spanska kollektivismen som utgår från spelet med boll. Men analysen är glasklar. Lag besegrar spelare. Och Frankrike visar sig vara spelare snarare än ett lag. Och mot den bakgrunden är ju inte utfallet egendomligt. Men jag trodde verkligen att Frankrike var närmare att faktiskt hänga ihop än vad de visade sig vara.
Nej, men det är det som är så intressant med
så fascinerande Spanien med fotboll.
Ja, det är så fascinerande med fotboll och det är så fascinerande med Spanien och grejer är ju att, ja, men det är ju inte, Spanien är ju, som du är inne på, det är inte Sverige 2018, men det är ändå, man har känt att det är enorma stjärnor, såklart, men det är inte Galacticos som kommer med, det är inte liksom, nej, det är inte Ola Toivonen och det är inte Marcus Berg, men det är väl Olle Toivonjo och Marcos Montaña, lite den känslan att det är ett, ja, ta bort Lamine Yamal så är det inte mycket till, ja, världens bästa fotbollsspelare för 2 år sedan, honom har de ju, men han är inte heller den sortens stjärnkultsstjärna. Han är inte Ronaldo, han är inte Messi, han är inte ens Harry Kane eller what have you not, Mbappé och så vidare. Och jag vet inte om det kanske underlättar att spela just den sortens fotboll där de är så oerhört beroende av varandra i allting de gör då, med boll och utan boll. Och när då Frankrike inte lyckas få ihop de här, så här mest basala sakerna i pressspelet, att de kliver på lite sådär, alltså nästan smånaivt i början, liksom de går upp och pressar 2-1 eller 3-2 och blir ju överspelade första 10 i det. Och det pratar vi om inför matchen, att det är något lag som du kanske inte får betalt för det här återerövringsspelet där Frankrike varit bäst av alla i VM, så är det ju kanske mot Spanien som är så trygga i det som de sysslar med.
Ja, nej, jag trodde ju inte att det skulle bli så utslagsgivande som det var med det spanska grundspelet. Och det blir väl lite svaret på vad som var hönan och vad som var ägget. För mig är hönan att Frankrike var mycket sämre än jag trodde. För det blir essensen när inte laget riktigt hänger ihop. Då spelar det som ingen större roll vad du har för Ballon d'Or-kandidater längst där framme, för de får ju aldrig bollen i några vettiga lägen. Jag tyckte det var intressant att summera att när allting blåstes av så hade ju Spanien bara 51% av bollen i havet. Men intrycket matchen igenom var ju ändå att de hade haft bollen precis när de ville och hur länge de ville. Och när Frankrike hade bollen var det bara för att Spanien var okej med att de hade det. Och därför var det ju ögonfallande att det inte var mer än 51% av bollinnehavet. Men när vi pratade igår så trodde jag att nej, men det kommer inte vara så utslagsgivande att de dominerar bollinnehavet och dikterar villkoren på mittfältet. Det kommer gå för Frankrike att få träff på sin press, för även om inte den är 100% så är inte Cucurella och Laporte och de killarna opressbara. Det kommer gå att liksom hitta bollvinster. Och även då om Spanien har hjärtat av planen så tenderar väl ändå matcherna att avgöras i straffområdena. Och allt det där visade sig vara osant. Utan det blev precis det som var liksom det utskrivna segerreceptet för Spanien. Gör bara det ni gör. Utnyttja det faktum att Frankrike egentligen bara har två innermittfältare. Och visst, så är det skenbart på er uppställning också uppställd på papper. Men i själva verket, alltså Spanien är ju 4-2 väldigt ofta centralt. De kan vara 5-2. Och de håller i bollen så länge som de själva vill. Och det är klart att det är lätt att ta till överord och liksom göra det här till en mer ojämn match än vad det kanske egentligen var. Men jag var inne och skummade igenom ditt husorgan L'Équipe och de använde ordet utklassning. De hänvisar till att deras franska landslag blev utklassat av Spanien. Och absolut, ja, jag är ju böjd att hålla med.
Ja, nej, men jag också. Och det är alltså som vi pratar om inför matchen. Så att, men var kan vi se Frankrike sårat någonstans? Ja, men Frankrike har inga bra ytterbackar. Punkt slut. Och var har Spanien sina offensiva vapen? Men framförallt Lamine Yamal liksom. Och ja, det är där det kommer. Och då ska jag säga att första så här, alltså fram till straffen, så är jag ganska trygg i känslan att ja, men Frankrike är ändå vassare. Det är hyfsat sådär, men Spanien lite mer bra. Jo, men min känsla är det, min känsla.
Ja, känslan. Inte, jag ska inte ta ifrån dig din känsla.
Nej, det kan du absolut inte underkänna, för att det är såhär, ja, men de kommer sådär, ja, men ja, nu hittar de ju ändå, så det kommer Olise eller Barcola rätt vän, och man känner att ja, men det här känns ju farligare än när Dani Olmo vänder upp liksom, och matar Fabian Ruiz som var matar Rodri och sen ut på en kant. Jag känner mig ganska så här bekväm med att ja, men det kommer ändå. Det kommer att komma blotto någonstans. Nej, och sen så blir det ju så. Det är Lamine Yamal som hoppar in mot en obegåvad Luka Ding. Och så är det straff och 1-0. Och efter det så... Ja, nej, men Frankrike hotar inte. De hittar inte de här. Ett väggspel, flyttar boll snabbt. Såra djupled. Trots att de är snabbare, tekniskt skickligare, bättre fotbollsspelare mot mycket. Nej, men det är Pedro Porro som springer in i djupled och väggar sig in i straffområdet. Det är liksom inte Frankrike som gör det. Och de gör det inte på hela matchen. Och det måste man ju säga är sensationellt. Och det handlar inte om Didier Deschamps för 5 öre i den här matchen. Det handlar om att, alltså, att Olise inte sätter passningar på 5 meter. Det handlar inte om Didier Deschamps. Det handlar om att Olise, antar jag, mentalt inte liksom löser sin uppgift. Och han är verkligen inte ensam om att inte göra det.
Men du tänker slå tillbaka mot Martin Åslunds än så länge icke-existerande svingande. Men nu är det ni två som är en boxningsring och han är mot Deschamps sen förr. Du är för Deschamps sen tidigare. Jag kan väl tycka att Deschamps hamnar fel i en laguttagning där de hela tiden blir undertaliga på innermittfältet. Men du vill göra gällande att det här är en förlust som inte... Det ska knytas till honom.
Ja, men alltså det knyts till jättemånga. Alltså jag vet inte om Martin Åslund har svingat. Jag har ingen aning om Martin Åslund har svingat åt något håll. Men om han har gjort det så... Nej, det finns jättemycket saker att anföra. Inte minst då i laguttagning i byten också som får noll träff. Alltså Rabiot tycker jag liksom ändå få före paus som är där i matchen och gör sitt, och han är ett fysiskt monster, han löper som han ska och har mycket kvalitet som de skulle ha nytta av och sådär. Men han gör sina byten, han låter Tchouameni spela lite för länge och får liksom inte träff på sina byten. Och det är 2-3 där inne. Nej, inte rätt och inte bra. Men jag menar att Oli C inte löser 5-meterspassningar, det har inte med Deschamps att göra. Och för mig så är det ett mycket större skäl att Frankrike förlorar än vad det är att de spelar 2-3 på mitten. Eller att de spelar liksom ett pressspel med där de hamnar liksom 3-2 snarare än 1-1. Det är ingen perfekt taktisk träff. Men Frankrike, med de spelare de har, ska kunna vinna den här sortens matcher ändå om spelarna gör det de kan och borde kunna.
Jag är inte helt med dig där faktiskt. Jag känner att utifrån hur lagen formerades så kunde jag tvärt emot då din bild av att Frankrike är omöjligt förlora. Ja, jag kunde verkligen inte se ett sätt som Frankrike skulle vinna på, förutom att Mbappé tar bollen, går förbi 4 snubbar och slår upp den i krysset. Jag kände att Spanien dikterade villkoren för att de på liksom ett schackbrädessätt tog kontroll över, vad säger man, spelmitten, centrum av spelplanen, och de bestämde därigenom. De satte tempo, de kontrollerade ytan. Där de hade det här som går igen från alla matcher under den här turneringen, att det går ju inte att göra mål på Spanien, för att det går inte att komma fram till offensivt straffområde mot Spanien, det går inte att komma över mittlinjen mot Spanien utan att de har koll på grejerna. Det är ju för mig fortfarande den största anledningen till att Spanien är nu på tröskeln till VM-guld. Det är deras förmåga att organisera sig inför ett sällsynt bolltapp. Det där som vi tjatade om i något avsnitt, det var väl efter att de hade nollat Österrike totalt och fullt. Att de har ju den där spelförståelsen kollektivt som innebär att de aldrig blir ostrukturerade. De blir aldrig sårbara. De har alltid dubbla och trippla lås aktiverade även när de själva driver spelet med boll. Och mot trippla lås, alltså då kan Oli C sätta en första passning, ja, då är det bara 2 lås kvar. Du tar inte igenom dem. De är ju också så jävla bra på att förstärka varandra och göra varandra bättre för att alla kommer till sin rätta i systemet. Jag kan gå igenom hela den spanska startalvan. Jag kan gå igenom för den delen alla avbytare också. Alla är ju riktigt bra. Och nu ska jag inte ha L'Équipe som någon sorts av, liksom, husorgan, men de gör ju en betygssättning och de sätter ju väldigt stolthet i sin betygssättning. De menar att den är väldigt authoritative, auktoritär är inte översättningen, utan den är väldigt den är väldigt betydelsefull i deras egna ögon. Och de hade väl en betygssättning där den sämsta spanska spelaren är bättre än den bästa franska spelaren. Och det är väl ju för en utvärdering av både det individuella och det kollektiva.
Ja, nej men för att liksom förklara lite vad jag menar så...
Vi jobbar med avsiktliga missförstånd.
Men du argumenterar jätteväl för varför Spanien vinner. Jag är helt överens i den bilden. Men att förklaringen till varför Spanien vinner behöver inte vara utesluta. Förklaringen till varför Frankrike förlorar eller varför Frankrike inte vinner behöver inte vara samma som varför Spanien vinner, om du menar. Menar att det finns ett lag som heter Real Madrid som du är bekant med, som ganska ofta hamnar i den sortens situationer att matchbilden sitter inte, det funkar inte, det går saker emot, men de löser det ändå. Och jag tycker att det är fullt möjligt att jämföra det här Frankrike med gamla tider, sedan några år sedan Real Madrid, när man sådär, ja, du vann för att du vann. Du vann för att spelarna hittade ett sätt, de hittade en väg. De har fått liksom redskapen av Deschamps, inte kanske i den enskilda matcherna hit och dit. Det finns ett lag, det finns kemi och det finns reflexer och det finns sätt att spela ett anfallsspel. Han har ju gett dem nycklarna på ett sätt som man inte har gjort riktigt förutsatt. Vi struntar i den här mittfältsbalansen. Vi ska inte kanske ha 3 stycken där inne, utan vi värdesätter att ha de här 4 längst fram. Och då måste de 4 lösa det också. Sen visst, Olise ut på en kant då, där han liksom blir uppäten av Kokoreja, det ska han ju inte bli. Dembélé in i mitten som liksom inte hittar några lösningar. Mbappé som, ja, vad var du sa, ta boll och springa från. Fyra spelare. Ja, det var ju det han började försöka göra på slutet och sådär, men till ingen nytta alls. Det är väl egentligen bara Dembélé som har avslut på mål av de här fyra där framme. Barcola springer defensivt och gör, ja, han inser väl att han behöver hjälpa till där bak och gör det bra liksom. Och då kommer in och bara liksom, ja men, lite korkar liksom i sättet att sitta och spela. Så är jag i skuldfördelningen där, så landar jag mer på spelare och mindre på tränare. Det är min bild av det.
Det blir hårklyverier och det blir spekulationer. Jag tycker väl någonstans att det blir lite talande att när du då utvärderar de franska spelarna, så blir det utifrån deras individuella aktioner. Och jag pratar om Spanien och hävdar att, ja, men strukturen gör att de alla lyfts av varandra. Och ja, när blir en enskilda spelaren en ö där ute som bara står och faller med exakt det han själv gör? Ja, det är såklart när laget inte riktigt existerar. Men vad fan, vet du, när jag tycker att den här podden och våra samtal är som mest trögrörliga, där vi fastnar i matchanalys och framförallt den delen av matchanalys som inte riktigt har någon klar skillnad mellan det ena och det andra. Man rör sig i glidningarna mellan två uppfattningar som egentligen utgår från samma sak. Så vad fan, bort från detaljerna, bort från situationerna. Har du något mer övergripande du vill säga kring något av de här lagen och deras mästerskap? För det är då jag inte tycker vi är så dåliga. När vi kommer upp på en övergripande nivå snarare än en detaljanalytisk nivå, då kan vi ibland ha någonting. Har du något?
Det är väl det klassiska sociologiska som handlar om att lag som är ett uttryck för någonting, där ju Frankrike där trodde och hoppades att man hade kommit ett steg längre än man egentligen hade gjort då, med det här Mbappé, Kylian, Frankrike.
Kiki. Vi får med. Nu ska vi inte sluta bara för att de har förlorat.
Mobutu. att de skulle vara färdigare, att det skulle vara ett PSG i blå dräkt, och det var de inte. Medans i Spaniens fall så är det ju mer än någonsin så att idén och ideologin och det totalt färdigstöpta sättet att spela på, alltså den spanska modellen, är ju ännu bättre. Ännu mer färdig. Och det känns som att du kan plocka bort 20 spelare och skicka in 20 nya, och det behöver inte göra så jäkla stor skillnad. Alltså alla de här siffrorna som dyker upp om hur överlägsna, hur bra de är och hur svåra de är att besegra och sådär. Alltså man häpnar ju för det. Och det sagt då, att jag ändå sitter här och är överraskad över att de betvingade det här stjärn Frankrike. Så det är väl mest det, att Frankrike är tillbaka till någon sorts ritbord, och nu ska det komma en epok efter Deschamps, och det är väl spännande att se vad den bär med sig. Det är inte som att talang saknas, att ungdom saknas och utvecklingspotential saknas.
Nej, men det har länge varit min, kanske inte käpphäst, men det har ju varit min centrala utvärdering av svensk landslagsfotboll de senaste 50 åren, om vi ska tillåta oss att vara sådana. Och det ska vi när vi ska lyfta oss från detaljnivå. Och det är en övertygelse jag har, det är inte någon form av liksom sarkastisk liten inkilning, utan min övertygelse är ju att från det att Bob Houghton kom till Malmö så byggdes ju den här svängelska modellen upp på ett sätt som innebar att den blev så dominant att vi till sist hade mer eller mindre nationell samsyn i hur fotboll skulle bedrivas under flera årtionden. Och det var ju det som gav oss vår X-faktor. Och den X-faktorn var att vi utbildade alla våra spelare på ungefär samma sätt, i ungefär samma modell, enligt ungefär samma grundprincip. Och det fick ju följden att vi var inte så beroende av enskilda spelare. När Kaiser Patrik Andersson gick sönder strax för VM-premiären 2002, ja, men då skickade vi in Andreas Jakobsson från Teckomatorp. Och det kändes som en jävla försvagning på förhand, men en svensk skolad mittback med goda individuella kvaliteter. Han skulle aldrig göra bort sig i ett Lagerbäck och Söderbergs coachat landslag, för det var modersmjölken. Han visste exakt vad som behövdes, krävdes och förväntades. Och det tyckte jag fortfarande var giltigt hela vägen fram till VM 2018, som ju är någon typ av slutpunkt för den folkhemsfotboll som vi då hade nyttjat och dragit nytta av i 40-45 år. Ja, men vad 17 var det då? Var det Lindelöf som lämnade in precis före premiären, och vi fick skicka in Pontus Jansson från Arlöv, och det är klart att han löste den uppgiften med glans. Och det här handlar såklart inte om de specifika situationerna i första hand. Det handlar om det här övergripande, där i grund och botten alla svenska fotbollsspelare skolades, coachades och fostrades på samma sätt. Vilket innebar att vi hade en nationell modell som inte var den mest spektakulära, inte var den mest glänsande, som folk tröttnade på och som folk väl i någon mån tröttnade på med rätta, för den behövde uppdateras efter 2018. Men när vi nu har splittrat upp vår ungdomsutbildning och när 4 av 5 pojklag vill vara Barcelona och det femte vill vara Borussia Dortmund, så är det inte så många som vill vara Blåvitt 82 längre. Och det var nog ofrånkomligt, det var nog nödvändigt, men det har inneburit att vår största konkurrensfördel inte längre existerar. Den blev omodern och vi avskaffade den. Men Spanien har ju motsvarande situation, fast då med ett mycket större underlag. Och jag vet inte om jag ska säga i grunden mycket större begåvning, för begåvning är ett flytande begrepp. Men de är i alla fall bättre geografiska förutsättningar. De har en ännu starkare och stoltare tradition. De har en ännu starkare och stoltare resursmiljö. De har så oerhört mycket som talar för dem. Och de har dessutom en spelmodell som inte handlar om att skägga runt utan boll som en annan Turbo Svensson. Utan de har en spelmodell som bottnar i att man själv ska styra matcherna med egen skicklighet. Men parallellen är ju densamma, eller parallellen är det som tar Sveriges största konkurrensfördel och ändå gör det begripligt att titta på Spanien och förstå vad som är deras största konkurrensfördel. Det är ju att det finns en nationell modell i en tid då sånt inte längre existerar. Vad är den engelska fotbollsmodellen? Det går inte att svara på. Vad är den tyska? Ja, det undrar de själva, för allt har gått åt helvete. Den franska, ja, den frågan står med mig idag. Och man kan kolla på Holland, Portugal och Kroatien, alltså mindre länder som överpresterar, och tycka att där har de ju tendenser till nationella fotbollsmodeller. Men ingen lika tydlig som Spanien, ingen lika allomfattande som Spanien, såklart ingen som är lika framgångsrik som Spanien. Och där är ju den övergripande förklaringen. Den handlar ju inte om vare sig Deschamps eller De La Fuente eller ens Rodri eller Mbappé, utan den handlar om det att Spanien utbildar i stort sett alla sina spelare efter samma principer, och det är ju principer som någonstans har kvalitetssäkras, för det är Johan Cruyffs och Pep Guardiolas principer som har tagit över fotbollsvärlden. Spanien ligger längst fram i att nyttja dem, och de gör det unisont, och där har vi ju förklaringen till 20 års guldera som inte visar några tecken på att ta slut.
Ja, och jag tror att de har hittat också en väldigt bra... Ja, det är helt sant att alltså, grundprinciperna ser likadana ut egentligen. Oavsett var i Spanien du spelar i fotboll när du är 12 år.
Ja, förut var ju basken brittisk fotboll. Det är ju verkligen, ja, men, inte längre.
Nej, men det är fortfarande så att det finns en viss tonvikt i deras akademier som kanske inte finns på La Masia, att det ska vara... Det är ändå så här, en mer aggressiv och fysisk springfotboll, att den där är liksom fortfarande viktigt för dem. På samma sätt som Atleti har en annan sorts akademi och utbildning än vad man har i Real Madrid till exempel. Att det finns så här skillnader. Grundprincipen är samma sak, men att ändå identiteterna i klubbarna finns kvar och lever kvar. Och där tror jag att Sverige kanske inte är riktigt lika fullt där längre, utan att det är... Om du nu är liksom i Malmö FF eller IFK Göteborg eller i AIKs akademier, så är det ungefär samma grundtänk tror jag. Att det är den här tekniska passningskonstgräs tillvända fotbollen. En bild jag har i alla fall. Att det är så i Spanien är jag övertygad om. Eller jag har läst mycket om att det är, att det är, att det är respektfullt mot respektive klubbs tydliga hävdvunna identitet. Men då typexempel liksom med Atletic Club jämfört med Barcelona, att det är skillnaden mellan dem. Även om de spelprinciperna är samma, så är identiteten skild. Men att det är annorlunda i Sverige, är min känsla i alla fall.
Ja, så är det väl. Och det blir kanske enklare att gå tillbaka i tiden, för där har man historiens facit och då blir det övertydligt. Men det var ju, om vi ska tillåta oss att gå långt tillbaka i tiden, någonting...
Det har aldrig hindrat dig.
Au, det har det ibland. Men det ska inte låta mig stoppas nu. Nej, men liksom VM 78. Då är det ju väl dokumenterat att Sverige åkte till Argentina och spelade med ett gäng där två tredjedelar av laget spelade, ja men, Bob Houghton och det som skulle bli Svennis fotboll, och en tredjedel spelade Lovan Arnesson fotboll. Alltså det fanns ingen samsyn inom laget kring huruvida man skulle gå i press i vissa situationer eller inte, hur ett understöd skulle fungera ifall någon gick. Det var ett splittrat lag där olika spelare spelade olika typer av fotboll. Och så är det definitivt inte i Spanien, utan precis som du säger är grundprinciperna så gemensamma att det funkar ju att det här laget innehåller spelare från såväl Barcelona som Athletic Club och som Atletico Madrid och för den delen Real Sociedad. Det är bara Real Madrid som saknas då, om vi inte räknar in Cucurella. Mm-hmm. Men det finns liksom ingen klubb i Spanien, och där är väl Cholo Simeones Atleti såklart det närmaste man kan tänka sig. Men det finns liksom ingen klubb i Spanien där modellen är så långt borta från detta att deras enskilda spelare blir diskvalificerade. Så kunde det ju vara i början av den här resan, när den gamla tjurgubben Aragonés ju faktiskt var först med att någonstans acceptera det historiska vägvalet, som ju då handlade om Barcelona eller Real Madrid. Skulle verkligen en atletikon som Aragonés köpa att det skulle vara katalansk prägel på fotbollen i landslaget? Ja, det accepterade han ju till sist, för att det var rätt sak att göra, det var rätt väg att gå. Men då fanns ju den situationen att när Spanien började bygga det här laget 2008 och framåt, då behövde det ju nästan vara Barcelona-spelare och lite Villarreal-spelare och några Valencia-spelare. Då fanns det ju ändå lag som mer eller mindre diskvalificerade sig. Men nu är ju min känsla att nu har modellen vunnit på ett så övertydligt sätt, att just alla ändå köper in sig på grundprinciperna. Och då får du det här läget där, ja men, du har Rodri som ju är en Villarreal-spelare i grunden, och du har Fabian Ruiz som jag väl får räkna som en Betis-spelare i grunden. Mm. Och så då Dani Olmo som, jag vill säga, får vi räkna som en Dinamo Zagreb-spelare, men han är väl en Barcelona-kille. Egentligen att du har de tre varianterna på ett innermittfält, och det funkar i stort sett lika smärtfritt som när Busquets, Xavi och Iniesta bara spelar Barcelona-fotboll där.
Ja, det är i alla fall spännande och jävligt livgivande fotbollsklimat. Precis så där som man skulle vilja ha det. En tydlig identitet på nationellt plan, men också tydliga såna rivaliteter, tydliga lokala identiteter, tydliga skillnader liksom i både sätt att spela och sätt att vara på, sätt att uttrycka sig och sådär. Och det är väl möjligt att det också är ett tecken idag på det, som du säger, att det inte längre är blocklandslaget, att det inte längre är Barcelona, Real Madrid på samma sätt som väl inte Tyskland längre är FC Bayern och BVB enbart längre. Som
såklart är lite trist, men...
Ja, absolut. Det var en, apropå identiteter och sådär, jättemycket en sån framgångsformel för dem.
Nu vet jag inte heller, för nu undrar jag, alltså, när Spanien var som bäst så var ju det en konsekvens av att Barcelona var som bäst. Och när Barcelona var som bäst så fanns det ju en väldigt stark motreaktion vad gäller liksom opinion och känslor, där folk på lite luddiga grunder bara fick nog. De fick nog av det som uppfattades som en nästan till skenhelig renhårighet. De fick nog av att driva bollen genom eget passningsspel. De fick nog av att spanjorerna försvarade sig med bollen och bara kunde döda matcher genom att slå 800 passningar utan att Irland ens fick röra bollen överhuvudtaget. Och det var väl framförallt en situation där folk fick nog för att Xavi och hans kompisar hade varit för bra för länge. Folk tröttnade mer än något annat. Nu är det väl inte riktigt samma åsiktsklimat, eller? Jag har i och för sig en bild av att gör du en gallup på Stockholms gator hade väl de flesta föredragit Frankrike, för det är lirarna, va? Man vill ju se lirarna och stjärnorna. Men det
finns... gör en konstig röst för?
det är en väldigt intern referens till, nej, jag orkar inte gå igenom det, men det är en intern referens med andra människor än dig, och därför, därför förstår jag att du reagerar. Men så fort man ska hänvisa till folk som gärna vill se stora stjärnor, ska man säga att man vill se lirarna, va? Men där ska vi inte fastna. Nej, men folk, det här spanska laget gillar väl ändå folk?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Alltså det är svårt att se vad det är man inte skulle gilla.
Alltså det var det i grunden med Xavis lag också. Men där konstruerades det ju saker i takt med att folk tröttnade på att de vann.
Ja, ja, men det var inte alls svårt att förstå det på år 5. När liksom det är Wembley och We Love Football-tifon. Parallellt med liksom lite kampanjer i Uzbekistan och allt vad fan det var liksom. Och också att du var tvungen att välja sida för att rivaliteten och konfliktytorna med Real Madrid var så starka liksom. Och det är klart att om man nu hade tyckt att Barcelona var ett litet häftigt och nyskapande lag år 1, 2, 3, så var det väl rimligt att man till slut bara tröttnade på skiten liksom.
Kommer det, och fast grejen är att det är också fascinerande att tittar du på liksom demografisk profil och tittar du på vad det är för typ av personligheter i det här laget, så är det ju väldigt snarlikt världsmästarna från 2010. Det är liksom samma sorts, jag ska inte säga självförminskande spelare, men det är kollektivistiska spelare. Det är inga brands förutom Lamine Yamal. Det är inga superstjärnor förutom Lamine Yamal. Det är ju, vilket alltid är den liksom övergripande illustrationen av det jag pratar om, inte särskilt många tatuerade spelare. Det är väl liksom Pedro Porro som har förflackats för att han måste göra någonting för att överleva norra London. Och så tror jag väl typ att Alex Baena har någon tatuering, men honom räknar vi ändå inte som ordinarie.
Baena kan väl också kvala in som någon slags bad boy, den här Fede Valverde-historien som väl ändå har fått folk att undra om, är han en bra eller dålig människa? Den har väl plågat honom ganska länge där.
Ja, och han kommer ju från Atleti nu, så vad fan, det är klart att det finns frågor att ställa. Men, nej, men annars är det ju samma typ av väldigt välartade, välutbildade, uppoffringsvilliga. Det är ett gäng sympatiska spelare. Och så länge det är fortfarande ses som någonting positivt, så ska man väl glädjas åt det. Som sagt, det kommer komma en backlash, i synnerhet om de bara vinner och vinner och vinner framöver. Men här och nu tycker jag ju att det är förtröstansfullt att det inte blev superstjärnornas VM hela vägen in i kaklet. Det kan fortfarande bli Messis VM, det kan bli Jude Bellinghams eller Harry Kanes VM, men precis just här och nu så lutar det ju mer åt Mikel Oyarzabals VM, och det finns något käpp i kommersmaskineri hjulet som såklart tilltalar med det.
Ja, det är ju häftigt. Alltså, om man tittar på vilka det som ska avgöra VM-finalen för Spanien, då känns det ju mer troligt att det är Oyarzabal, att det är Mikel Merino, eller att det liksom är Fabian Ruiz som liksom vaknar upp igen som målskytt, än att det skulle vara Lamine Yamal som dansar in. Det är för att det vore mer on brand och för att det så har sett ut det senaste dygnet, om inte annat.
Det är ju sjukt då, Oyarzabals jävla finalfacit.
Han gör ju mål.
Han gör mål. När matcherna är stora, va? Och kliver han fram, va? Och det är ju också just någon form av kontrast i relation till hans uttryck och hans så kallade aura jämfört med han faktiskt producerar. Det finns väldigt många spelare där ute som gladeligen skulle ställa sig i centrum för någon Eminemig reklamkampanj om one chance, one opportunity, the big man for the big moment. Och det skulle ju aldrig Al-Zabal göra. Men så fort det är en final så gör han mål. Han har väl spelat 6 finaler som senior. Han har gjort mål i alla. Han har avgjort EM-finalen. Han har skjutit den första titeln på, vad var det, 34 år till Real. Han har gjort det en gång till. Han har gjort mål i OS-final, Nations League-final varje gång. Och det är klart att ja, någonting säger det om vad som är en genuin trygghet i person och prestation. Och den företräder ju Mikel Oyarzabal. Den företräder egentligen hela det spanska landslaget.
Nej, och det där är, nu är vi på väg framåt, eller ska vi vara, vi ska ha en framåtrörelse i vårt samtal och sådär, men om man tar den jämförelsen med sig idag och tittar på vad gör Doué, vad gör Olise, vad gör Barcola utöver de här som är väldigt mer trygga världsstjärnorna i, alltså Dembélé och Mbappé, men framförallt de där, att de, den tryggheten, den färdigheten, den stöttningen i ett någon sorts kollektiv finns inte för att de skulle gå in i en sån här match och göra det bra och göra det de kan. De vek ner sig och det spanska laget bara, de gjorde det som de gör för att det är så de måste spela fotboll. Det finns ju noll tvekan i hur de skulle ta sig an den här matchen, och det kommer inte finnas någon tvekan om hur de tar sig an finalen heller. För vi är världens bästa lag, säger Luis de la Fuente, och alla spelarna tror på det. Det
finns ju någonting i det här med att många i Frankrike drar ju redan paralleller och uppfattar det som att jämförelsematchen är VM-finalen 2022, där Frankrike ju uppträdde precis lika jävla håglöst och dysfunktionellt i alla fall den första halvleken. Och det har vi ju glömt bort eftersom att Ousmane Dembélé blev världens bästa spelare under i alla fall en övergångsperiod i mellanrummet.
Kolomani in.
Ja, jo. Fan, det hade jag glömt bort. Jag kollade faktiskt på straffsparksavgörandet från VM-finalen hemsitsigt. Kolomani går ju ändå fram och gör mål där efter missen i sista minuten. Och jag har inget intresse av att hamna i en position där jag sitter och försvarar Kolomani. Jag vill inte prata med om Randall Kolomani hela mitt liv, för jag är så jävla trött på honom. Men det jag ville prata om lite kort bara, det var ju ändå Ousmane Dembélé som symbol för plattmatchen 2022, i alla fall plattmatchen så som det spelades medan han fortfarande var på planen. För det var också något som jag lite ändå hade tappat bort, hur fantastiskt misslyckad han var i VM-finalen 2022. Han blir utbytt i 41:a minuten, alltså Deschamps tänker inte vänta till paus. Ut med den jäveln. Han har orsakat Argentinas straff. Han är liksom inte ett rätt på planen. Jag tror kanske inte vi ska använda Stuart Pearce som den största liksom sanningssägaren och spelaranalytikern. Men han dundrade ju i något av sina mediala sammanhang att det är den sämsta insats jag har sett av någon spelare någon gång i något sammanhang. Och det var på allvar en osäkerhet kring om Ousmane Dembélé någonsin skulle representera det franska landslaget igen på morgonen efter finalen. För att Frankrike sen ryckte upp sig, det hade inget med honom att göra, eller tvärtom. Det var en konsekvens av att de slapp bära runt på den jävla fripassageraren. Och så kommer vi till matchen idag. Och som sagt, fransmännen själva drar streck mellan de första 45 minuterna 2022 och alla 95 minuter idag. Och jag ska inte säga att Ousmane Dembélé gjorde den sämsta insats som någon spelare någonsin gjort i något sammanhang idag. Men att han är dålig förstärks ju ändå av att han var så dålig senast ett VM skulle avgöras. Och det finns nu inget behov av att hänga Ousmane Dembélé, Ballon d'Or-innehavaren. Men det är ändå en historisk cirkel som på, för honom på ett rätt olustigt sätt ändå får sägas gå ihop här.
Ja, nej, sant. Sant är det. Ja, ska vi vända blicken framåt, för det ska ju semifinalas mer
Ja, vad fan är inte du i Atlanta för? Du hade ju alla möjligheter att åka redan idag. Jag borde kanske ha åkt nu på kvällen, men jag är kvar i Dallas. Och det känns ju jävligt fel när man ser bilderna från Atlanta och framförallt då från den argentinska previan, deras förfest, eller vad vi nu ska översätta det till på svenska. För det...
Invasion Albiceleste har jag läst att det är.
Ja, nej, och det var väl inte direkt oväntat, men det har ju ändå rapporterats om att arenan kommer vara ganska jämnt uppdelad imorgon. Och det är kanske så, för England reser alltid i stora nummer. England har många internationella supportrar och många expats boende i södra USA, så de kommer ju få dit folk. Men Argentina, ja, de får ju inte bara dit folket som faktiskt kommer in på matchen, utan by hook and by crook, de kommer ju i fan hundratusental. Och det är något annat. Det är ju något annat med den argentinska ingången till den här matchen än till någon annan match jag kan erinra mig att jag upplevt i ett VM. Alltså det är alltid annorlunda med Argentina, för de kommer med liv, lust och lem in i en VM-turnering. Men England i en semifinal. Jag har ägnat stor del av mina senaste dygn åt att bara följa den liksom nationella mobiliseringen nere i Argentina. Och den är ju enorm. Och det är en fullt rimlig hållning att ha. Att varför börja dra upp Falklandsöarna, Malvinakriget 40 år senare, 45 år senare är det ju i praktiken. Och det borde ju inte vara relevant. Men du kan inte förstå den argentinska folksjälen. Och du kan inte förstå fotbollen som uttolkare av folksjälen ifall du inte samtidigt också begriper hur extremt centralt det här såret fortfarande sitter i den här folksjälen. Det är en jättestor del av den argentinska identiteten. Allt det här med de Pibel och Malvina, liksom. Alltså grabbarna från Malvina som aldrig kom tillbaka utifrån Atlanten. Det har ju aldrig varit möjligt att gå på en argentinsk ligamatch utan att se flaggor i de olika klubbarnas färger som alluderar till Malvina. Det är alltid liksom varje match, alla år. Och jag ska du hitta en europeisk jämförelse så blir inte det så mycket mer begripligt för en svensk, men då måste du ner till Balkan och prata om Kosovo och Trastfältet och olika typer av signifikans och symbolik runt det, eller för den delen Krim, ifall vi ska ta oss lite mer till aktuell historia. Men Malvina, alltså, det är ju en del av deras flagga mer eller mindre. Du kan liksom inte se den argentinska flaggan och tro att du hittar nationen där i, ifall du inte också ser konturerna av Falklandsöarna inritade på den. Och fotbollen har ju alltid fungerat som en typ av, inte budbärare, men förvaltare av uppdraget att kanalisera sorgen i framåtrörelse. Och vi har ju romantiserat argentinska fotbollssånger så många gånger, vi har gjort det med rätta, för inga svänger som dem, men det är ju där också, det är inte en sång som inte har med Malvina att göra när det kommer till landslaget och deras VM-äventyr. Okej, nu är det nytt VM, nu ska det komponeras ett nytt anthem, vad behöver vi ha med? Diego, numera också Lionel, Malvina. Okej, och sen lite Vamos Selección och lite Barra och lite La Banda de Argentina. Sen är det klart. Men Diego måste vara med. Numera måste Leo Messi vara med. Malvina måste framför allt vara med. Det går inte att sjunga om Argentinas landslag utan La Malvina. Det går inte att se Argentinas fotbollslag utan att ta in La Malvina. Och när de nu ska möta England, ja, you better believe it, att det kommer finnas med. Oavsett vad Lionel Scaloni eller någon av alla de spelarfruar som har fött barn i Premier League England säger. När du pratar om liksom albiceleste invasion i Atlanta. Jag ser flaggorna som hänger där. Jag hör sångarna överallt. Överallt, Malvina.
Ja, och det är ju, alltså, det finns något gulligt när man ser Lionel Scaloni prata om, han fattar innan frågan ens ställs där, ja, men det här är bara fotboll. Och då tänker jag, jo men det sa Diego Maradona också,
Tills han inte
86,
sa det längre.
före matchen, tills han stod i spelargången och sa: de här jävlarna mördade våra grannar, de mördade våra bröder, de mördade våra föräldrar och systrar och kusiner och allt liksom. Inte en jävel ska vika ner blicken. Och du har ju helt rätt i att det handlar ju om, vad är grejen? Vad är grejen med det här? Jo, för det handlar om Las Malvinas, det handlar också inte alls om Las Malvinas. För att det är också en, det är i sig en symbol för någonting som argentinare behöver, som rimmar som med deras folksjäl, sådär att vi har rätt, vi är vinnare, vi får ändå aldrig vinna, vi får förlora, de dödar oss, några är emot oss som inte vill oss väl, vi är upp mot hela jävla världen, en övermakt där vi är kanske moraliskt överlägsna, men det hjälper inte, så vi måste kanske också vara moraliskt underlägsna för att ta det som vi förtjänar, ta det som vi är värda. Och det är så här fascinerande med Maradona. Maradona är världens bästa spelare, eller världens största spelare genom tiden. Och vi säger att det är så där. Men det förklarar ju ändå inte varför Argentina just, varför går de till kamp, varför går de ut i strid med Maradona på läktarna? Med Maradona på banderollerna, Maradona i sångerna. Det gör inte Brasilien. Du ser inte Pelé-banderollerna när Brasilien spelar fotboll. Du ser inte Platini-banderollerna när liksom Frankrike spelar. Du ser ingen som håller på med Bobby Charlton-skrik när England går ut och spelar match på Wembley. Det gör Argentina för att Maradona är ju den 86 som ger dem. Ja, du letar efter orden där också. Alltså, ventilen
Återupprättade
eller.
deras nationella heder. Det är ju så de själva ser
Exakt.
det. Och det kan man tycka är liksom förenklat och platt, men det är så de ser det. Och det är så det var så de kände då, och det är så de fortfarande ser det.
Här genom konstverket, för det är där det är. Och någonstans, okej, låt oss prata om VAR härifrån där korna går hem. Med VAR så hade vi inte fått 86. Vi hade inte fått historiens största 4 minuter. Ett konstverk som slår allt. Som är. Ja, nu med risk för upprepning, jag vet inte ens om jag har rätt, men jag tror att det är, gissa vem, som har skrivit om det här, eller pratat om det här.
Det är ganska många, men jag gissar att du ska referera till Jorge Valdano. Han är inte
Ja.
ensam på kanvassen, kan jag meddela. Men okej då.
Låt mig chansa på att det är han som säger det, eller skrev det, att det som Maradona gör i den matchen var att han gav ett språk till en upplevelse som argentinarna hade men inte kunnat formulera för sig själva. Och han gör det då genom båda delarna, både den här Vivesa Criolla som de pratar om, alltså den här Furbo säger man väl i Italien, fulspelet, the dark arts. Det är den ena sidan, du måste gå ut i strid med kniven mellan tänderna och fuska dig till det. Parat med den andra delen av den diptyken, då den största skönheten, det största konstverket. I de 4 minuterna så sammanfattar han allting i den argentinska självbilden på ett sätt som ingen annan kunnat göra. Sen får Evita sjunga bäst hon vill, men ingen annan har kunnat göra det, annat än fotbollen. Och därför så finns fortfarande Diegos ansikte på läktarna. Därför finns fortfarande Diegos namn i alla sångerna.
Apropå VAR 86, ja det vet ju alla att det hade inte blivit så mycket med Guds hand ifall vi hade haft VAR. Men har du sett hans dribblingsmål i lite mer utdragen form?
Ja, alltså brytningen för och grejer.
Brytningen, ja det är ett jävla
Nej, en brytning.
generöst
Det är
ord.
en fiffig liten brytning.
Det är så jävla brutalt överfall. Ja, precis när England är på väg in på sista tredjedelen så är det någon Malvina-taggad bödel som bara saxar ner engelsmannen. Tunisiska domar spelar. Och sen går det 2 passningar och sen får Diego bollen och snurrar igång. Men jag kan meddela att inget av de här målen hade stått med VAR. Det är något som är jävligt säkert.
Ja, du som var på plats för övrigt, alltså det var inga diskussioner om att Frankrike skulle haft straff idag, eller? Det tyckte de var.
Nej, jag vet inte ens vilken situation
Alltså
du menar.
Nej, men när Lamine Yamal kapar Doué och de får frispark på slutet.
Ja,
Och det är
nej.
ju på straffområdeslinjen, alltså
Ja,
som man
just det,
ser
den
på
där ja.
reprisen.
Ja. Nej, det var ingen
Ja.
större diskussion och det var väl, ja, Deschamps var
Nej,
ju
rimligt.
missnöjd.
Ja,
med den generella nivån. Jag tror väl också att skulle man ha behövt börja gå dit, och det orkar man verkligen inte, men det var väl då i så fall, ska inte Olise ha rätt efter en kvart eller vad det nu var?
Ja, absolut. Och, det ska han ju, såklart.
Ja, och det är vi ändå glada att vi slapp, men vad fan, bort från den skiten och bort från VAR och tillbaka till Argentina och liksom mobiliseringen. Och det är väl inte bra att det här behandlas som fas 3 i ett icke-avslutat krig. Det fattar jag också, för det finns människor som på allvar har svårt att veta vart gränser och skiljelinjer egentligen går i en sån kontext. Men det är ju ändå någonting med liksom, ja, barra upptrappningen under de senaste dagarna. Nu ligger ju visserligen den argentinska högsta ligan i fotboll nere, men många av dem här är ju multiklubbar, och det har ju varit liksom Rivers barra på knattebasket med enorma Malvina flaggor och det har ju varit en massa klubbar i, ja, men lägre divisioner. Fan, har Godoy Cruz åkt ner? Det måste de ha gjort, för de hade ju någon match häromdagen när det började vecklas ut stulna engelska flaggor från Brasse VM 2014 på läktaren. Och sen var det andra som följde efter. Det tycks nu som att fan, finns inte en argentinsk klubb som inte har barras, som har snott engelska flaggor 2014 och som nu står och vänder ner upp och ner på dem. Sen är det är ju lite rörande, för att det är så tydlig kulturskillnad, och det är ju när engelska klubbar och landslag spelar i Europa också numera, att det finns en ultraskultur där flaggan och banderollen är allt och hela matchdagen går ut på att visa upp och i förlängningen försvara den här banderollen, för förlorar du banderollen så är det bara att lägga ner gruppen. Medan engelsmän ju i hög utsträckning skiter i vilket. De har inte suttit och handmålat någon 14 meters banderoll med namnet på en ultrasgruppering, utan de har låtit trycka att liksom Big Mike och Fat Joe are the blokes on tour 2014. Och sen hänger de upp den utanför någon pub och sen glömmer de ju den fullständigt. Sen går de och dricker 20 pints och nu försöker hinna i tid till matchen. Men just att när de hänger upp alla de där flaggorna med Godoy Cruz, populärläktare, då är det verkligen så här: Steve-O, going to Brazil, don't tell the boss, och sådana där flaggor. Och det ska då till oss som en jävla intäkt för hur hjältemodigt tappra argentinska barras var i fält 2014. Och ja, det är det ena och det andra.
Ja, nej, festligt är det. Kulturkrockar är det.
Jo, ja, så är det faktiskt.
Ja. Ska vi runda av inåt, sen har du säkert något mycket, mycket existentiellt och substantiellt att gå vidare med, men jag tänker att man skulle väl också kunna titta på det där sista laget semifinalen med England utifrån den tesen både du och jag just drev, det här med en Diego som då formulerade den argentinska folksjälen på något sätt. För det där är ju en känsla att det där har England jobbat jättemycket med de senaste åren också. Med Gareth Southgate, den här mjuka approachen, ett försök att uppfinna ett nytt A New England. Och sen kommer Tuchel och Bellingham kanske som någon slags representant för någonting nytt här. Vad kan de göra för att formulera då post-Brexit med det sönderslitna jävla landet liksom? Vad kan de formulera genom sin fotboll som gör, de kommer inte göra England helt. Det kommer inte liksom vara några Bellingham-banderoller på engelska läktare om 30 år. Men vad kan de göra, tror du?
Det är ju en fråga med ett väldigt entydigt och enkelt svar. De kan vinna ett mästerskap för första gången på 18 generationer. Och det är ju också, om än inte den uttalade, men ändå den ganska tydligt använda handlingsplanen, att den engelska förbundsapparaten och beslutsfattarna där kände ju att det hade gått för långt med Gareth Southgate och hans världsförbättrade ambitioner. Så var det verkligen, att de uppfattade att nu har det blivit för mycket wokeism runt det engelska A-landslaget.
Du frågar bara, tror du att Gareth Southgate, do you think he's interested in art?
Jag tror han säger sig vara det, och när han sen går på de där utställningarna så har han inte så jävla mycket att komma därifrån med. Och jag gillar Gareth Southgate jättemycket. Jag tycker det är en klok, resonabel människa med hjärtat på rätta stället. Men kanske har det funnits en tendens att ibland försöka lite för mycket i olika delar av sitt ledarskap. Och jag tar mycket hellre en ledare som vill grejer och försöker lite för mycket när det kommer att använda fotboll som en positiv samhällskraft än någon som bara skiter i det. Men tanken med Thomas Tuchel, med Jude Bellingham och Harry Kane som självklara fanbärare, det är ju, och det här är jag helt övertygad om att det är sant, det är att inte längre ett England som tänker på någon sorts budskap i första hand, någon sorts social signifikans i ett tidigt skede. Ett England som formulerar ganska uppfordrande brev till nationen om hur nationen bör tänka, bete sig och relatera till laget innan ett mästerskap. Utan nu ska det vara en tysk teknokrat som får stjärnorna att faktiskt prestera när det verkligen gäller. Får stjärnorna att slå in returer i förlängningar av VM-kvartar snarare än att bli utvisad eller missa en avgörande straff. Så no talk, less, vad säger man? Less talk, more rock, som det hette i min subkultur ett tag. Spela först, snacka sen. Vinn först, kvittera ut banderollerna i efterhand. För avgör Jude Bellingham en VM-final, 100% banderoller om 30 år. Mer avancerad behöver inte alltid fotbollen vara. Bara att vara framgångsrika med ett alltjämt brokigt lag, med spelare med olika personligheter och bakgrunder. Det är ju helt sant att skulle det räcka hela vägen så skulle det göra det på gator och torg likväl som på fotbollsplanen. Så jag tror liksom inte att de behöver söka efter en berättelse. Jag upplever att de själva känner att de har gjort det och att det blev lite för mycket av den varan. Så inga samhällsbyggare som vare sig förbundskaptener eller lagkaptener just nu, utan professionella yrkesmän som gör det som ingen tidigare har gjort sedan 1966, som får jobbet gjort. Och ungefär där befinner sig England, avdramatisera, avemotionalisera det som så jävla länge varit så jävla uppskruvat.
History.
It is what it is.
Det är så de ska ta sig an matchen. Det är skönt att ha en blank Harry Kane som går före. Jag tror inte att han kommer att skrika om The Falkland Islands i spelartunneln.
Undrar om Harry Kane har någon aning om vart Falklandsöarna ligger. Eller nu har han väl det. Han har förstått någonstans i närheten av Argentina. Har väl ändå nått honom. Men Harry Kane för 7 år sedan, ingen aning om vart Falklandsöarna låg. Det är jag helt säker på.
Jag tror att han under ett sabbatsår skulle göra en Graham Potter och ta och göra en Malvinas charter bara för sakens skull.
Man kunde ju göra det lite på det sätt som du gör saker. Han bara sätter sig på ett plan, landar någonstans, upplever något, glömmer bort att han har varit där och åker hem igen.
Jag kan rekommendera det. Du borde testa.
Ja, nej, jag har inte riktigt i mig, men alla ska vi lobotomeras någon dag.
Ja, det är rimligt.
Jag säger som Leo Messi, idag kan vara dagen, exakt.
Today's gonna be the day. Och så vidare. Var det allt du hade?
Ja, det kan man väl säga. Jag har inte några stora anspråk kvar när jag ser att vår inspelningsklocka står ganska prick på timmen. Utan vi kan väl nöja oss med det vi ändå måste trumpetera upp kanske lite mer än vad vi har gjort. För det blir lite att eftersom att Spanien fick det att se ut som en rutinseger, så pratar vi om det och behandlar vi det lite som en rutinseger. Det var ju något monumentalt. Det var ju en sensationellt bra VM-prestation i slutfasen av en turnering. Jag såg varenda jävla match när Spanien vann 2010. Och som enskild match var ju ingen lika imponerade som insatsen idag. Så vi har fått uppleva något extremt signifikant under den här speldagen. Och på ett eller annat sätt kan vi vara ganska säkra på att vi får det nästkommande spel då också.
Det är så det känns, så jag är också lycklig att kunna säga på slutet att du, vi ses imorgon.
Det gör vi, ta med fan. Länge sen sist, men Ja, är det på arenan vi ses eller du hinner inte annat?
På arenan ses vi och sen så kanske vi kan ta och äta en bit efteråt. Efter förlängning och straffar.
Ser jag fram emot. Får se om det finns lediga bord i argentinska Atlanta. Men något ska vi hitta.
Que no salta es un inglés. Vi kör.
Så blir det. Hörs imorgon. Ses imorgon.
Tja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.